Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Jag tillhör ju den grupp predikanter som alltid tittar efter vad som är dagens text och i kyrkoåret, och temat är samhällsansvar. Och det kan verka väldigt tungt, men jag ska prata om någonting väldigt bra i vårt samhällsansvar idag. Vi ska visa några texter. Vi börjar med första Thessalonikerbrevet 4. Detta är en av dem som står angett alltså i texterna idag. Evangelietexten, det handlar om när man kom till Jesus med en fråga: är det lovligt att ge kejsaren skatt eller är det inte lovligt? Och Jesus säger: får jag se på slanten, pengen som ni har? Och de kom ju med frågan för att försöka snärja honom, att skulle han säga att det var riktigt och lovligt så skulle de säga att han fruktar inte Gud, för att det är bara Gud som ska ha våra tillgångar. Vi har ibland en tendens att tro att ju mer vi jobbar ju bättre är det. Och ibland så tror vi till och med att Gud vill att vi ska jobba väldigt mycket. Och jag tänker försöka prata om lite tvärtom idag. Sätt en ära i att leva lugnt och stilla och sköta ett eget och arbeta med era händer så som vi har föreskrivit er. Och så kommer det: lever ni på det sättet, vinner ni de utomstående aktning och blir inte beroende av någon. Ser ni vilken text? Alltså, och när man läser verserna innan det här så skriver Paulus alltså: vi manar er bröder, ni ska leva heligt. Och det ingick i det här, att leva så här, det är att leva heligt. Att leva lugnt och stilla och sköta sitt arbete, det är att leva heligt. Och innan det så säger han i vers 10: er kärlek visar ju ni också, alla bröderna i hela Makedonien har sett det. Men vi manar er bröder att göra ännu mer. Och vad är det? När han manar att göra ännu mer, jo, då kommer vi till vers 11: sätter er i att leva lugnt och stilla. Det är att göra ännu mer. Alltså, vad är det han säger? Om ni nu ska göra ännu mer för Gud, var det mer evangelisation? Nej. Var det mer samlingar? Nej. Var det mer bönemöten? Nej. Var det mer lovsång? Nej. Var det mer bibelläsning? Nej. Var det mer religiöst beteende? Nej, det var inte det. Utan han säger: se till att sköta, leva lugnt och stilla och sköta ett eget arbete. För då vinner ni er omgivning. Jag behöver en ytterligare förklaring, men vi ska ta nästa text också här. Som är från första Timoteusbrevet. Först och främst uppmanar jag till bön och tacksägelse och förbön för alla kungar och all överhet, så att ni kan leva ett lugnt och stilla liv. Ett lugnt och stilla liv. Det var väl bra att få läsa om, va? I dagens tid när stressen är det mest kännetecknande. Och risken är att stressen smyger sig in i församlingslivet. Vi ska ta nästa text innan jag förklarar lite mer. Då är vi inne i Matteus evangeliet. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er ro. Vila står det här, men ro står det i gamla översättningen. Då måste vi komma ihåg bakgrunden. Fariséerna och de skriftlärde på Jesu tid, de levde religiöst. Hela deras liv gick ut på att tjäna Gud, inom citat. Hela livet gick ut på att vara till Guds välbehag, som man sa. Man menade att Gud hade gjort sin vilja känd genom lagen. Det stod att läsa i Gamla testamentet i skrifterna. Och man menade att varje människa kunde, om man verkligen ville, leva rättfärdigt. För det var bara att följa Guds anvisningar. Och för att då göra det möjligt så formar man en massa regler. Det räckte inte alltså då med de 10 gudsbuden eller lagen och profeten, utan man formade regler. Och de reglerna sa exempelvis hur mycket man fick göra på en sabbat. Man fick inte bära bördor, så Ludde har redan brutit sabbaten, för när vi hämtade honom idag så bar han ut skräp till lådan samtidigt. Man fick inte gå med en viss längd på en sabbat. Man fick inte tillreda laga mat på en sabbat. Det hade man format i, och man menade att detta är sättet att tjäna Gud. Och vi visar verkligen att vi bryr oss om vi följer sådana här regler. Man hade alltså fått till ett verkligt religiöst samhälle. Men Jesus kom, han som var Guds son, och han levde inte på deras sätt. Han levde inte eftersom de menade att man skulle leva om man skulle följa Guds anvisningar. Han stod inte i gathörnen och bad för att visa sin fromhet. Och han till och med kunde göra sånt som de verkligt rättfärdiga aldrig skulle tillåta sig göra. Det vill säga gå in hos en ogudaktig människa eller en syndare och äta. För om man åt tillsammans med någon så gjorde man sig delaktig med den människan, enligt deras sätt att se. Och Jesus, han fick alltså ett smeknamn, ett öknamn i det samhälle han levde i. Man sa han var publikaners och syndares vän. Och när man sa det, då menar man något verkligt dåligt. Han kan ju inte överhuvudtaget representera Gud, sa man. För vore det Gud han följde, då skulle han ju inte kunna bota sjuka människor på en sabbat. För sabbaten, han arbetar ju om han botar sjuka. Han kan ju inte vara Gud. Ungefär så sa man, va? Och Jesus, han var så krass när han pratade om fariséerna och de skriftlärde. Så han sa så här, alltså, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går själva inte in, och de som vill komma in, de släpper ni inte in. Vi ser motsättningarna alltså i hela samhällsbilden. I det läget så säger Jesus, kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig som har ett mild och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. För mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Alltså sättet att komma in i Guds rike är inte att arbeta sig in. Sättet att komma in är att födas på nytt. Och därför säger han, kom till mig, ni som tror, ni har hört fariséernas undervisning och ni vet vilken möda det är. Ni kommer aldrig in, hur mycket ni än anstränger er, men kom till mig. Så ska ni få den vila som ni egentligen söker. I Guds rike är det harmoni. Det är därför som Jesus kan erbjuda vila för själen. Det är någonting annorlunda. Vi kan aldrig stressa oss in i Guds rike. Men ändå har vi moderna människor som lever i nutid ofta den där känslan av otillräcklighet. Vi räcker räcker inte till. Och vi känner ofta av det där kraven. Jag tror att vi har känner igen oss allihopa. Jag borde mer. Jag borde hinna mer. Jag borde läsa Bibeln mer. Jag borde be mer. Jag borde tala mer om Gud. Jag borde vittna mer. Och sen de där bordena blir så tungt så att det är slut ett krav som är omöjligt att komma över. Och de kraven kommer heller inte från Gud. Ibland går det så långt att vi får nästan till det som att Gud aldrig någon gång blir nöjd med oss. Eller något vi gör. Då skulle Gud alltså vara den värsta, sämsta, tänkbara arbetsgivare. Som alltid klankar. Och som alltid vill ha ut mer av oss än det vi orkar. Och som tycker att brist på ork är slöhet. Och dessutom så kräver han ju min ständiga kärleksförklaring. Jag borde känna mer glädje och tacksamhet. Nu har ni förstått att det är lite ironi nu i det här som jag har pratat om. Men låt oss ta de kraven och ställa dem i jämförelse med vad Bibeln egentligen säger. Helt klart att Gud har gett oss ett uppdrag att sprida glädjebudskapet till alla människor ut över vår jord. Men hur gör vi det på absolut bästa sättet? Jo, det läste vi ju i första versen här. Lev i harmoni. Sköt ett arbete som vanligt. Var som vanliga människor med Gud inombords. Lev så. Då lyser Kristus fram där du är. Guds rike är till sitt väsen annorlunda än denna världen. Guds rike kommer inte med krav. Utan ger möjligheter inifrån. Det är det som är det väsentliga. Gud har gett oss någonting som gör att när vi bara följer detta, vågar vara den vi är, så sprids evangeliet och Guds rike vidare. Gud vill ha frivillig kärlek, läste vi om. Och ibland så finns det en konstig föreställning om att Gud älskar våra ord och att det är därför så viktigt att vi talar om vår kärlek till honom och så vidare och så vidare. Jag tror inte det är så. Jag tror att Gud vill att vi är som vi är, att vi är naturliga. Gud vill ha det som är äkta. Han frågar inte efter hur mycket ordomskrivningar vi gör. Han vill ha äkta vara. Och när du är du, då är du äkta. Jag menar, vi är olika. Allihopa av oss är olika. En del har väldiga goda känsloyttringar och de ska vara så. En del har inte det och de ska vara så. Har vi tvivel? Eller frågor. Så uppskattar himlens Gud att vi kommer till honom med tvivlen och frågorna. Därför att Bibeln säger så här. Om vårt hjärta, vårt eget hjärta dömer oss, fördömer oss. Säger att du borde göra så och så och så och så. Så är Gud större än vårt hjärta. Och vet allt. Gud är större. Gud älskar det som sker av glädje. Och därför så står det i Bibeln att man ska ge av glädje. Men då har vi ju nästa tänkpunkt som kan vara lite besvärlig. Det står ju också, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela din kraft och ditt förstånd. Ja, och din nästa som dig själv. Är inte det ett krav? Är inte det en stor plikt? Jag menar att det är ett val. Jag blev kär i Gunilla och valde att fria och vi gifte oss. För mig är det inte ett krav att vara tillsammans med Gunilla. Det var ett val. Jag behöver inte säga att det är en stor börda att jag måste älska henne hela livet. Det är ingen stor börda. Det är ett val. Och på samma sätt är det med Gud. Han vill vara vårt val. Och inget annat. Och därför så vill jag idag säga, har vi hamnat in i stressen att göra för Gud, då rekommenderar jag stillhet inför Gud. Välj Marias plats istället för Martas. Marta, läser vi i Bibeln, hon var upptagen av många handa bestyr för att betjäna Jesus. När de hade bjudit hem, systrarna hade bjudit hem Jesus. Och Maria, hon bara sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar. Till slut så kan inte Marta vara tyst längre. Hon har försökt att få Maria att sätta igång och jobba hon också. För Marta, hon går där med sin tanke, varför ska bara jag? Till slut så går hon och säger till Jesus, frågar du inte efter att jag ska göra allting själv? Kan inte du se till också att Maria hjälper till lite grann? Och då säger Jesus till henne, Marta, Maria har utvalt den goda delen. Och den ska inte tas från henne. Alltså, Marta trodde att hon visste bättre än Maria vad Maria skulle göra för att betjäna Jesus. Jag hoppas ni hänger med hur jag menar nu. Det är så lätt att man låter andra bedöma vad är min uppgift. Gud har skapat mig för det som är mitt. Och han har skapat dig för det som är ditt. Och då är det viktigt att hitta, att våga vara själv. Varje människa som lever i Jesu försoning är passande för Guds rike. Du är kallad att leva i harmoni med Gud och i harmoni med dig själv. Med din läggning. Du duger alltså som du är med ditt sätt. Med ditt sätt att ära Gud och att lova Gud. För Gud är det bra om du inte är som de andra. För Gud är det bra om du är du. Och då vet han så väl att när du kommer så är du lite kärv i dina uttryck. Det är inte som att orden faller på plats utan det är som det är. Och då är Gud glad och nöjd över att du är som du är. För han ville ju ha en sån, det är därför du finns. Han har gett sina gåvor, står det, åt var och en efter hans förmåga. På räkenskapsdagen som kommer så småningom, då ska jag göra räkenskap, men bara för det jag har fått. Inte för vad de andra har fått. Guds folk behöver vara medvetna om sitt värde, sitt egen värde. Gud värnar om din integritet. Han vill ha dig som han skapade dig. Gud söker inte efter den klonade flocken där alla är lika, ser likadana ut och bräker samtidigt. Det är inte sådana Gud vill ha. Gud vill ha individerna, de enskilda. Och då har man komplementet i gruppen, flocken, församlingen. Han fanns ju till när du formades i moderlivet. Han var med och forma min genetiska kod så att jag blev jag. Eftersom han ville ha precis en sån. Och det var likadant med dig. Ser du storheten i det? Gud ville ha en sån som du. Och Gud verkar ju njuta av alla fåglar. Även kråkan. Som kraxar på sitt sätt. Men Gud, han vill ha det där väljudande instrumentet. Där han kan spela på alla de olika tonerna. Det är du en och jag en. Men där tonerna också vågar lita på att vara tyst tills tonsättaren använder den. Och därför ska vi veta att tystnadens tid är minst lika viktig som låtandets tid. När vi tjänar Gud. Därför att ibland så kan det vara så mycket oväsen så att det lilla du hade att säga försvinner i oväsendet. Vi hade en i vår församling i Tumba. Du kanske minns Britt-Marie Törnberg. Hon var väldigt lågmäld, tystlåten. Men de berättade, de som var med i bönesamlingarna, att var man bara tillräckligt tyst i bönesamlingen så hörde man när Britt-Marie bad och ledde i bön. Och det var värt att höra på. När jag kom till Kalix i församlingen så hade en av mina företrädare som pastorer, han hade för vana att stå framme vid mikrofonen och när han uppmanade dem att bedja någon, att bedja högt som man väldigt ofta gjorde på den tiden i församlingen, så stod han själv och bad så högt i mikrofonen så att det var ju ingen som hörde den som han hade uppmanat att be. Och sen kom jag dit och hade en liten annan inställning och jag försökte att säga så här att när någon leder i bön då ska inte jag som pastor, för någon tyckte att Eber, du är alldeles för lågmäld. Det var mycket lättare att be Salisbritt när de andra var här, för de bad ju så högt själva så att då vågar man ju be. Och jag sa, men Gud har ju tänkt att man ska kunna stämma in i bönerna. Hur ska någon kunna stämma in i det jag ber om ingen hör det? Det handlar om att tillsammans synas, märkas, vara. Att vara där man är. Gud vill ha originalen. Och nu kommer jag till själva slutpunkten nästan i min predikan idag. När vi ska leva tillsammans med Gud. Och vi har fått frid i vår själ. Då får inte syndens ofrid ersättas med stressens ofrid för att tjäna den som tog bort syndens ofrid. Förstod ni vad jag sa nu? När vi lever för Gud, då får inte syndens ofrid ersättas av stressens ofrid för att tjäna den som tog bort syndens ofrid. Krångligt sagt, men oerhört viktigt. Jag vilar trygg. Jag vilar innesluten i hans hand. Tänk om jag kunde sjunga, då ska jag sjunga den för er nu. Vilar innesluten i hans hand. Och jag har märkt att när jag får nåden att våga vila i hans hand, det är också då jag är mest effektiv att tjäna honom. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, skriver Paulus. Den jag kallats till som lemmar i en och samma kropp. Och sista versen hoppar vi till nu i Saltaren. Jag har valt att ta 1917 års översättning här, för jag tycker den är så fantastisk. Det här talas om när han kom till Gud, David. Då förvandlade du min klagan till fröjdesprång. Han klädde av mig sorgens dräkt och klädde mig i något annat. Jag blev någon annan. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna ro för er själ. Mitt ok är skonsamt. Min börda är lätt.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.